I decennier har Jeffrey Kitoto varit en av Sveriges mest omskrivna brottslingar. Han har varit ledare för det ökända gänget Original Gangsters. Han har dömts för grova brott och suttit av långa fängelsestraff i bunken på Kumlaanstalten. Varje gång som han har släppts fri så har han begått nya brott och dömts till nya straff. Det har varit en till synes ändlös snurra, åtminstone fram till nu. När Jeffrey Kitoto förra veckan dömdes för en gruppmisshandel så var det inte bara ett fängelsestraff i domen, utan även en utvisning. Efter 34 år i Sverige så ska gängledaren nu utvisas till hemlandet Uganda. Varför har detta inte skett tidigare? Och varför sker det nu? Kanske är det så att domen mot Jeffrey Kitoto säger någonting om den förvandling mot tuffare tag som Sverige just nu går igenom. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Jag sitter här i vår studio tillsammans med min Expressen-kollega Fredrik Sjöshult. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket. Tack.
Idag ska vi prata om en händelse som har fått en hel del uppmärksamhet i medierna de senaste veckorna. Det handlar om gängledaren Jeffrey Kitoto, som nu utvisas efter att ha varit i Sverige i 34 år. Han kom hit när han var barn. Vad säger du, Fredrik? Är det här en dom som sticker ut?
Jo, men det sticker verkligen ut med att han varit här så länge. Han döms tidigare, men nu utvisas. Och det beror ju då på att det kom nya regler för utvisning på grund av brott under 2022. Och det är det som då gör att han kastas ut ur landet.
Det händer ju mycket på den här fronten just nu. Är det här... Kan man se det här som ett fall där det här nya tuffa Sverige märks av?
Det blir väldigt, väldigt tydligt här att här är de nya utvisningsreglerna som slår till då mot en känd gängledare som varit här så länge. Så det här blir ju väldigt tydligt hur det har förändrats i reglerna kring detta.
Och om man har intresserat sig för svensk gängbrottslighet så är det möjligt att man vet vem Jeffrey Kitoto är. Han har varit omskriven i så gott som alla medier i decennier vid det här laget. Men för den som inte är bekant med Kitoto sedan tidigare så kan vi dra en kort resumé. Han invandrar till Sverige från Uganda som 14-åring. Han och hans familj slår sig så småningom ner i Uppsala där han växer upp. Och Fredrik, han kommer ganska tidigt in på en kriminell bana.
Jo, men det gör han. Han har en ungdomsbrottsbana får man ju säga. Så han, det är direkt. Hans kriminella karriär börjar och sen får den ju tyvärr ingen hejd.
Och så småningom där när han ska börja synas på lite högre nivå om man säger så. Det är kopplat då till gänget Original Gangster. Och det här är ett gäng som växer fram i en tid när förortsgängen inte riktigt har satt
Nej,
sig i Sverige.
Det här var ju en tid, vi hade Hells Angels, vi hade Bandidos, de var MC-gäng, de var lite knuttar faktiskt från början. Men sen lockade de en del kriminella hangarounds, sådana som gjorde grov brottslighet. Men istället då för att de skulle gå upp i MC-gängen så bildade de egna grupperingar. Och Original Gangsters var ju aldrig liksom MC-relaterat på det sättet, utan de bands ju samman av att de begick grova brott, så att de var intresserade av att begå grova brott.
Samtidigt så fångade man upp lite av den här estetiken som har funnits inom MC-sfären. Man har den här tydliga hierarkin, man är självmarkerande, man bär kläder där det står Original Gangster för att visa upp någon sorts våldskapital.
Ja, och sen, man skiljer sig ändå lite också då, för man i Hells Angels och i Bandidos i början så var det ju personer som inte, det var inte så många med invandrarbakgrund. Här var det betydligt fler då med invandrarbakgrund som kom med i de här sammanhanget, och där blev ju Kitoto då väldigt snabbt ganska betydelsefull.
Upptäck det vackra vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och Original Gangsters blir ökända. De har bas i Göteborg och ledaren för den här nya grupperingen då heter Danoa Kar. Vem är han?
Han är en väldigt brottsaktiv person som snabbt och bygger upp det här nätverket och formar då ett brottsnätverk som har fokus mycket på utpressningar, var det mycket fokus på, men också då narkotikabrottslighet.
Och i mitten av 2000-talet så behöver Danoa Kar lämna Sverige. Han är bördig från, eller han har bakgrund i Turkiet, så han tar sig till Turkiet där svenska myndigheter inte riktigt kommer åt honom. Då är han häktad i utevaro för misstänkt för inblandning i flera grova brott. Det handlar om anstiftan till någon mordbrand, det handlar om något mordförsök. Men när han befinner sig där, då kan han inte riktigt styra Original Gangster, eller OG som det ofta kallas, på samma sätt. Då har Jeffrey Kitoto stigit i graderna, så han är någon sorts vicepresident i Sverige. Och när Danoa Kar försvinner, då gör Kitoto entré.
Ja, det blir ju en ganska speciell situation där vi ser nu att svenskar gömmer sig i Turkiet, svenskar som då efterlysta. Det var ju liksom, Kar var ju något av de första, han gav intervjuer på stranden, det var ju väldigt liksom, det stack i ögonen så, men han kunde ju inte ha greppet om Sverige, och då fick Kitoto, blir han någon Sverigebas då i Original Gangsters?
Han blir Sverigepresident, är också någonting de har tagit från MC-sfären, det här med att man kallar sin ledare för president. Det blir han 2009, men han hinner inte vara Sverigechef särskilt länge. För i slutet av samma år så döms han till 9 års fängelse för en lång rad brott. Det handlar bland annat om en stor knarkhärva, men han döms även för rån och försök till utpressning. En väldigt så här brutal händelse där man går in hemma hos en familj och hotar dem med alla möjliga brutala saker.
Ja, det är viktigt att kanske tänka här på när man kollar på Hells Angels och på Bandido, så var deras presidenter och deras ledare, de hade liksom inte fingrarna i syltburken. Man antog ju att de sysslade med kriminell verksamhet, och underhuggare dömdes ju för grov kriminell verksamhet, men de här ledarskikten, de aktade sig för att åka dit. Det är ju skillnaden mot Kitoto då och Danoa Kar. Kitoto, han hade ju inte bara fingrarna i syltburken, han kröp ju liksom ner i syltburken och var där och stökade runt. Och det är ju väldigt, väldigt stökigt runt honom. Det är en stökig brottslista som han har på sitt CV.
Och det är här någon gång som Jeffrey Kitoto blir rikskänd. För OG, de är ganska omskrivna vid den här tiden. Och han uttalar sig i media och så vidare som någon sorts president. Precis som MC-ledarna har gjort tidigare. Men någonting man kan fundera på, det är ju hur man går från att vara den här invandrarkillen som liksom har kommit från Uganda, vuxit upp i Uppsala, att man då helt plötsligt är Sverigepresident för en ny typ av gängbrottslighet i Göteborg. Och hur det gick till när Jeffrey Kitoto kom i kontakt med OG, det har han själv tidigare uttalat sig om i en stor gänggranskning som Expressen gjorde 2017. Så publicerades delar av ett brev som Jeffrey Kitoto hade skrivit i sin cell på Kumlabunken. Det här var vid en tidpunkt när han avtjänade slutet av det här 9-åriga fängelsestraffet. Och vi har tagit hjälp av en av våra kollegor för att läsa upp några stycken ur det här brevet.
Att bli gängmedlem var egentligen inget jag planerade. Jag höll ihop med mina barndomsvänner i Uppsala. Vi ställde alltid upp för varandra och gjorde det mesta tillsammans. Samtidigt som alla hade sina egna bisysslor vid sidan om. Någon var inne på rån, en annan höll på med vapenhandel och någon ägnade sig åt narkotika. Vi hade alla byggt upp små nätverk vid sidan av vårt eget crew. Bisysslorna ledde till att vi åkte in i fängelse. Och i fängelset knöt man band med folk från andra delar av landet. En av barndomsvännerna som hade blivit god vän med en OG-torped övertalade oss andra att gå med i OG. Vi tvekade inte så mycket då, men tänkte på det liv vi själva levde och MC-kriget mellan Bandidos och Hells Angels kvar på näthinnan. Det hade även pågått en del konflikter mellan juggarna och sporadiska skjutningar. Och jag tänkte att det bara var en tidsfråga innan man själv skulle dras in på något sätt.
Vid den här tidpunkten så levde Jeffrey Kitoto redan ett kriminellt liv. Gängen, det var ingenting som skrämde utan snarare någonting som lockade honom.
Det jag hade hört om OG-killarna var enbart positivt. Ett gäng grabbar med samma mentalitet som vi som klev in för en vän i nöd. Ett bevis på broderskapet kom en dag då min barndomsvän bjöd upp torpeden till Uppsala. Väl på plats hoppade torpeden ur bilen och överöste min vän med massa pussar och kramar. Efter att jag blivit presenterad kom han fram och gav även mig en kram. Efter några hälsningsfraser bad han plötsligt min vän att ta av sig sin klocka. Det var en billig Omega i stål. Jag fattade inte varför torpeden var nyfiken på den. För hans egen klocka var mycket fetare. En Rolex i guld och stål som kostade minst 80 000 kronor enligt min uppskattning. Han tog av sig sin klocka och bad min vän ta på sig den. Min vän protesterade i flera minuter tills han upptäckte att torpeden började bli lite arg. Suckande tog min vän emot klockan. Handling säger mer än 1000 ord. Det ögonblicket fick mig att förstå att det var OG jag tillhörde.
I det här brevet så skriver Jeffrey Kitoto att han har alla avsikter att leva ett lagligt liv när han släpps fri från fängelsestraffet. Men så blir det inte riktigt, Fredrik.
Nej, och det här är återkommande. Han är ju alltså verkligen en återfallsförbrytare. Han kommer ut också när det startar med brott direkt. Så han är verkligen sinnebilden för en återfallsförbrytare. Han landar aldrig i de här planerna som han möjligen då har på anstalt. De landar han aldrig i verkligheten.
Och när han kommer ut, då är det inte längre original gangster som är på tapeten. Utan han hittar istället en ny gemenskap i No Surrender. Vad är det för något?
Ja, det var ju ett brottsligt nätverk som kom lite från Black Cobra, som också var ett sånt här lite mer gatugäng, inte då MC-gäng. Så nu Surrender var ju då en annan typ av brottsligt nätverk som etablerade sig på olika håll i landet. Mycket Östergötland, mycket Örebro och också då har lite klubbgårdar, bind samman men kopplas då till väldigt grov brottslighet. Och det, man kan ju avsluta OG också, det var ju också typiskt att det gick ju inte att hålla ihop det här. Det fanns inte den liksom starka strukturen som MC-gängen har haft då, utan det var ju förstökiga individer och därmed så blev det förstöket och därför försvann de ut. Och det här är då nästa stökiga gäng som Kitoto söker sig till.
Och No Surrender, det är ju faktiskt ett MC-gäng. Det är från Nederländerna från början och sen så försöker man sprida sig över Europa där man ska plocka upp då spillrorna av ett gammalt kriminellt nätverk som har försökt etablera sig i Sverige men misslyckats. Många har ju försökt och fallit i det avseendet.
Fast man får nog säga i Sverige så var No Surrender inte, jag tror inte många av dem hade motorcykel om man säger så. Det blev lite annat fokus där. Det var lite typiskt. Så har det varit med andra också. Brödraskapet MC, det var väl ingen som hade MC där exempelvis. Utan det är mer kriminella individer som söker sig samman så.
Och om det finns en brist på motorcyklar så finns det ingen brist avseende våld. Och det bryter ut någon sorts konflikt inom No Surrender och möjligen andra grupperingar också. Men det som det framförallt märks av, det är 2019 när det sker en massiv explosion i Linköping.
Spekulationerna är många kring vilka, vem eller vad som ligger bakom explosionen i centrala Linköping. Det spekuleras bland annat om MC-gäng och påstådda hotbilder mot personer som bor i de drabbade fastigheterna.
Det är väl en av de värsta bombdåden som vi har haft i Sverige som riktas då mot ett bostadshus. Om ni kommer ihåg bilderna, liksom hela fasaden var liksom förstörd på det här bostadshuset i Linköping. Det var en väldigt stor bomb som hade placerats i en sån här lådcykel som exploderade. Och det var bara Guds försyn som gjorde att ingen dog i det där, för det var en så oerhört stor explosion.
Jag tror det var ett 20-tal personer som skadades lindrigt, någon som blev allvarligt skadad. Måltavlan till den här bomben misstänktes då vara en person med kopplingar till No Surrender som fanns på den här adressen. Och vi som kriminalreportrar följde naturligtvis den här händelsen och rapporterade om det här no surrender-spåret. Jag kommer ihåg att jag satt här på redaktionen och fick ett samtal efter vi hade publicerat den här artikeln. Då var det Jeffrey Kitoto som hörde av sig och hade en hel del att säga om den här publiceringen. Dels så var det väldigt viktigt för honom att den här killen hör inte till oss. Han har ingenting med oss att göra. Han menar att det är ansvarslöst att rapportera på det här sättet, för man vet aldrig vilka vägar våldet kan ta. Men då fick man också en möjlighet att fråga honom lite om det här med no surrender, hur de ser på våldet, att de är en kriminell gruppering som till och med har blivit bannlyst i Nederländerna. Han svarade då ett citat som kom med i artikeln, att No Surrender, det är en vanlig förening med vänner som åker runt på bågar tillsammans, som vilken förening som helst. Alla måste få en andra chans i livet. Jag vet inte om det var Jeffrey Kitotos andra chans eller tredje chans eller fjärde chans han bad om.
Det är nog tvåsiffriga chanser vi pratar om här.
Men precis som OG-kapitlet så fick No Surrender-kapitlet ett abrupt slut för Jeffrey Kitoto.
Jo, han blev ju då utesluten. Det publicerades på Facebook att han var out, som det heter. Alltså att han var då utesluten i någon slags bad standing, brukar man prata om i MC-gäng. Alltså att han var utesluten som fiende. Han hade fått lämna under ordnade former, om man säger så. Och därmed drog han ju på sig en hotfull situation där han själv berättat om att han lämnade den här kriminella organisationen och att det gjorde att han fick en väldigt stark hotbild mot sig.
Och den här konflikten, kan vi säga, den fortsätter med flera mord under månaderna som följer. Men så vitt känt så är inte Kitoto en del av den där miljön längre då, utan han har jagats bort mer eller mindre.
Det är flera mord i Norrköping och Örebro som kopplas till den här konflikten under kort tid. Det blir väldigt, väldigt våldsamt, men ja, Kitoto lyckas komma undan det i vart fall.
Man kan kanske på något sätt säga att den här uteslutningen ur No Surrender till synes blir slutet på Jeffrey Kitotos gängkarriär. För efter det så verkar han tappa status i den här miljön.
Ja, han faller vad det verkar in i missbruk. Han har svårt att hitta bostad. Han snurrar runt en del i landet. Han dyker upp på västkusten där det hittas falska sedlar. Den härvan döms han då till ett fängelsestraff på drygt ett år. Så han hamnar i en helt annan typ av verksamhet. Nu är det liksom inte rånbax eller grova narkotikabrott, utan nu är det falska 500-ringar som han tas med. Ja, han börjar snurra runt i andra miljöer.
Och man kan också se i personutredningen att det, man lägger kriminaliteten vid sidan, så verkar det inte vara så glassigt liv i övrigt heller.
Nej, det ska man väl ha. Det här är ju då en kille som har frontat ett gäng. Han har ofta varit mån om att han ska se liksom, ja, muskulös ut. Det ska se ut som att han är en framgångsrik person. Men det är ju ofta så här. Det slutar inte i att de på ett slott i utomlands. Utan det slutar ju ofta i den här typen av, ja, hemlöshet, missbruk, brott som är typiskt missbruksrelaterade, som har varit aktuell på senare tid. Så det är en ganska typisk slut för den här typen av kriminella.
Polisen, Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru, Lena Westrum, är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och när vi är framme i september 2023, då sker den här händelsen som ligger till grund för det som kanske är mest intressant i allt det här. Men då befinner sig Jeffrey Kitoto i Märsta tillsammans med en grupp kompisar. De är alla har väl en fot i den kriminella världen i alla fall, och det dricks och det tas narkotika. Och så småningom så strålar man samman med en annan gruppering, och då bryter en gruppmisshandel ut. Det är Jeffrey Ketoto och några av hans kompisar som ger sig på en ensam man, till synes försvarslös. Han släpas in i en bil, han dras ut ur bilen igen, han blir sparkad och stampad. Jeffrey Ketoto grips kort därefter, då har han helt blodiga skor. Och han blir häktad, misstänkt för delaktighet i den här gruppmisshandeln. Så småningom så blir han också åtalad för det. Han nekar ju till brott här. Men när det här går till rättegång, så åklagaren lägger fram sin bevisning. Men när man ska slutplädera, då yrkar åklagaren inte bara på ett fängelsestraff, utan även på utvisning. Och då kan man ju fundera på någon som har varit här i 34 års tid, någon som var 14 år när han kom och är 48 nu. Kan en sån person utvisas?
Jag läste den här stämningsansökan där det redan då flaggades upp för att det skulle komma ett utvisningsyrkande i rättegången. Och jag tänkte, åh fan, vad är det som händer? Alltså Ketoto har ju varit med så länge, han har varit här så länge. Så jag reagerade väldigt starkt på det. Vi gjorde ju en första publicering då som också fick ganska stor spridning, och många liksom i sociala medier undrar, ja, men vad är det som står på här? Liksom, så. Men samtidigt var det ju då många som tänkte, ja, men äntligen så händer det någonting om det som politikerna pratat om väldigt länge, att man ska liksom skärpa reglerna kring utvisning på grund av brott. Så det var verkligen överraskande. Jag reagerade väldigt starkt på det när jag läste stämningsansökan.
Vi kan ju bara för att liksom redovisa lite här, så han döms ju så småningom. Den domen kom på Alla hjärtans dag förra veckan. Han dömdes då till 1 år och 7 månaders fängelse för grov misshandel och brott mot knivlagen. Men det som kanske är mest intressant här då, det är att han även dömdes till utvisning, 10 års utvisning. Som en liten anekdot som de skriver med i domen, så har Jeffrey Ketoto sedan 2002 dömts till sammanlagda fängelsestraff på 19 år. Det är ganska mycket.
Det är verkligen mycket. Men det är som sagt, det är utvisning här som gör att det blir annorlunda. Man kanske backar bandet lite där, för det är ju hur det här blir möjligt kanske man funderar över. Liksom. För jag funderar själv på det, men kan det verkligen vara möjligt? Eller är det någon åklagare här som skjuter från höften? Men när man då ser på den här lagändringen som gjordes 2022, så tar det ju verkligen sikte på Ketoto på många sätt. Alltså,
vad hände 2022?
Ja, men där man skärpte upp reglerna då för utvisning på grund av brott. Och där har varit en del, det var exempelvis en HD-dom. Jag var själv i Högsta domstolen, ett fall som jag tyckte var konstigt. Det var en kille som var dömd för våldtäkt. Han hade somalisk bakgrund. Han fick stanna eftersom han hade så stark anknytning till Sverige. Han hade varit här i mer än 4 år då. Men man tyckte att hans anknytning var så stark så att han skulle få stanna. Det var inte på grund av att han hade familj och så. Och det som var extra märkligt i den där rättegången, det var att han, trots att han då skulle ha anknytning till Sverige, så behövde han en tolk för att kunna föra sin talan. Och då kan man börja fundera på vilken anknytning har man. Men då 2022 så satte ju regeringen ned foten och ändrade då på ett antal punkter reglerna för när någon kan utvisas på grund av brott. Och dels så, alltså, det krävdes inte lika allvarlig brottslighet, det var väl en del av det, men man skulle inte ta hänsyn till lika mycket då hur länge en person har varit i Sverige. Man skulle titta mer på om personen, ja, men har den barn, har den arbete i Sverige, men då har man etablerats i Sverige, då ska det vara ett skäl för att man kanske ska vara kvar. Men om man hela tiden begått brott och man har ingen familj och man är ensamstående, då ska det vara liksom ett skäl för att man enklare ska kunna besluta om utvisning. Men det som då blir avgörande för Ketoto, ja, dels var det att man kunde ju liksom se hans brottslighet, det var ju tillräckligt för en utvisningsdom. Men tidigare var det ett absolut förbud mot utvisning för en person som kommit hit innan han fyllde 15, och Ketoto kom hit då när han var 14 år och några månader. Men det togs bort, det förbudet mot att utvisa folk som kom hit före 15-årsdagen. Det togs bort, och det gjorde då att det öppnade möjligheten för Ketoto att bli utvisad.
Det kan ju framstå som lite märkligt och möjligen lite snöpligt för Jeffrey Ketoto att han har dömts för väldigt mycket grövre brottslighet tidigare jämfört med det som han döms för nu. Ja, då har han inte blivit utvisad.
Han har ju 9-årig fängelsedom tidigare och väldigt många andra domar, så det är klart att de måste undra vad 17 var som hände här. Men reglerna har som sagt ändrats, så eftersom han lever då i Sverige utan svensk medborgarskap, han har bara haft uppehållstillstånd då under de här 34 åren som han varit här, så fanns ju den möjligheten att yrka på utvisning. Hade han blivit svensk medborgare, han sökt om svensk medborgarskap, så hade det inte varit möjligt. Men det hade nog förmodligen varit svårt för honom att bli svensk medborgare med tanke på hans syndaregister.
Och när det finns ett yrkande om utvisning, då hämtar man in ett yttrande från Migrationsverket. I Jeffrey Kitotos fall så avhandlar man det där. Det är en sida långt.
Det är bara konstaterat när han kom hit. Och sen är det ju i vanliga fall så brukar man också reflektera över, finns det risk att om den här personen utvisas, finns det risk att den utsätts för brott i hemlandet? Här skulle det då kunna fiktivt kunna vara aktuellt att, eftersom det handlar om Uganda och att Uganda har en synd där man riskerar dödsstraff om man är homosexuell, så skulle han säga att han var homosexuell, så skulle det kunna finnas ett verkställighetshinder. Nu ska det också sägas att där har HD ändrat på praxis lite. Domstolen ska inte ta hänsyn till det. Man ska döma till utvisning. Sen får man se om 5-10 år om det går att utvisa personen till hemlandet ännu. Till exempel Rahmat Akil Kilov skulle kanske inte kunna utvisas till Uzbekistan idag, för då skulle han förmodligen dömas till döden där också. Men om det kommer ett annat läge, om regimen ändras i Uzbekistan, då skulle det ju vara möjligt att utvisa honom. Då är det dumt att man inte har fattat beslutet om utvisning på grund av att det kanske fanns ett fiktivt verkställighetshinder.
Och i Migrationsverkets yttrande nu så slår man också väldigt kortfattat fast att med beaktande av ovanstående, det är alltså alla förutsättningar, så bedömer Migrationsverket att det inte finns något hinder mot verkställighet av en utvisning.
Nej.
I hela processen så har ju Jeffrey Kitoto bestridit det här utvisningsyrkandet. Han har sagt att hans mamma och syskon är svenska medborgare. Han har ett vuxet barn som bor i Sverige. Han har förvisso tidigare varit gängkriminell, men sedan 2020 så har han tagit avstånd från det där. Han säger också att han helt saknar kontakter eller familj i Uganda. Men det som domstolen kom fram till, jag kan citera lite från domen här, det är att han upprepat har begått allvarliga brott. Han har tillbringat en betydande del av tiden i Sverige med att avtjäna olika fängelsestraff. Han är inte etablerad varken på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden, vilket då kommer till slutsatsen att trots att han har varit i Sverige väldigt länge så är han svagt etablerad här. Han har inte en tillräckligt stark anknytning till Sverige så att det ska liksom väga över det här utvisningsyrkandet.
Och det är just det som lagstiftningen också tog sikte på när den ändrades. Att det är inte tiden man varit i Sverige, utan det är då den tillvaro man har i Sverige. Och det är det som gör att han har inga mindreåriga barn i Sverige. Mamman är väl inte ens i Sverige. Han har inget jobb, han har suttit i fängelse den längsta tiden. Och det gör ju att de kan komma fram till det här utvisningsbeslutet. Och också ta hänsyn till att han återfaller till brott gång på gång på gång. Det är också viktigt i sammanhanget.
Han blir utvisad med återreseförbud på 10 år. Varför 10 år?
Det är lite förvånad över. Jag pratade med åklagaren om det. Åklagaren har yrkat på 10 år. Det är så att om man döms till ett fängelsestraff som är under 2 år, då ska återreseförbudet vara 10 år. Men i lagstiftningen så står det också att det finns risk för återfall i brottslighet, så kan man gå då på ett längre återreseförbud. Nästa återreselängd är då att man återreseförbud på livstid. Och det tycker jag, eller jag frågasätter varför inte det blev aktuellt med tanke på, ja, men det är rätt att det blir 10 år utifrån den längden på fängelsestraff han får. Men det är klart att en person som gång på gång har begått brott givetvis riskerar att återfalla i brottslighet. Så jag är lite förvånad. Jag skulle undra om inte åklagaren ändå möjligen överklagar den delen. Men ja, det lät lite tveksamt. Men om man tittar på vad som står så borde det faktiskt vara på livstid. Det är dumt i domen också att det motiveras inte varför man landar på 10 år. För det är många som har reagerat på det. Varför ska han komma tillbaka om 10 år?
Det är ju lite av ett symboliskt fall det här kanske. Man har de här nya utvisningsreglerna, man har en högprofilerad kriminell som är ganska tacksam person att driva ett sånt här fall emot. Om man tittar på, man lyfter blicken lite, de här nya reglerna, kommer de leda till fler utvisningar på bred front?
Ja, men det gör det, märker man i dom efter dom, att just framförallt det här att man tittar på hur ser förankringen ut i Sverige, och det finns andra fall av personer som varit här väldigt länge som där har fattats utvisningsbeslut. Så ja, de nya reglerna kommer på flera punkter här liksom få väldigt stor betydelse, och också framförallt det här då, att man kommer hit som 12-åring är fortfarande uppehållstillstånd, men då kan man ju utvisas då om man begår grov brottslighet. Och det är klart att det kommer också i dom efter dom, och det möjligen borde det också påverka de grovt kriminella återfallsförbrytare som finns, som riskerar, kanske ändå förstår att det, om jag begår ett brott här, så riskerar jag inte bara en 5 år på kåken, utan jag riskerar också faktiskt att skickas ut ur landet. Och det borde ju, även om man vet att de här typen av straff inte har det, men det borde ju känna att det var lite avskräckande.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Den här lagstiftningen, den kommer leda till fler utvisningar. Det känns som det här ligger lite i tiden.
Ja, det är ju väldigt, och det ska väl sägas att det här är förmodligen inte den sista skärpningen av utvisningsreglerna, och det är inte de sista straffskärpningarna vi har sett på senare tid, utan mycket av det som finns i Tidöavtalet är ju att det ska bli ännu tuffare regler, det ska bli ännu hårdare regler. Och du frågar lite, men när tar det stopp? Men jag ibland funderar jag på över det här med grovt vapenbrott. För 10 år sedan var det 1 års fängelse, för några år sedan höjdes det då till 2 års fängelse, nu från årsskiftet är det 4 års fängelse. Hur mycket kan man egentligen höja och vad får det för effekter? Och det är klart, utvisningarna blir också en symbolfråga. Att de som har kommit hit inte sköter sig, då ska man liksom ta i den frågan. Det har funnits en beröringsskräck länge kring det, men nu händer det ju saker. Men det är klart att det går ju kanske inte att dra det alldeles för långt så att en person som snattar på ICA helt plötsligt ska slängas ut ur landet om man har varit här 20 år. Det måste ju på något sätt, måste det ju, de här extrema svängningarna som är någonstans, måste ju ändå, det blir någon form av stopp för det, liksom, att man känner att man kommer till en gräns, att ja, men nu har vi satt upp tillräckligt, för det kan inte bara fortsätta.
Och frågan är när det sker, för de här nya straffskärpningarna, det känns som att det är på en ren reaktion mot det gängvåld som vi ser växa fram. Och det är en typ av brottslighet som kommer ta tid att få bort.
Ja, men då måste man också se lite att det gängvåld som växer fram, men det är möjligt att det kan motivera straffskärpningar och så vidare, men ibland så kopplas ju det till migrationen som varit under de sista 5 åren, så 5-10 åren, men många av dem som har hamnat i de grovt kriminella nätverken, jag gjorde någon koll på det någon gång, då var ungefär hälften av dem är faktiskt födda i Sverige, och många av dem har ju varit här väldigt länge i andra fall. Det är ju inte de nyanlända som har hamnat i detta. Det är inte de som, utan, och det ställer frågan, men vad är problemet? Är det migrationen? Ja, inte om vi kollar på de grovt kriminella nätverken, utan det är nog mer segregationen i samhället och integrationen i samhället som man får fundera över. Så man kan ju inte bara titta på de här billiga lösningarna när man vill ha politiska poäng, att man skärper straff, utan man måste ju se på det lite bredare, även om det är klart att om du är ett populistiskt parti så är det ganska enkelt att, ja, men, skärpta straff, det vet att du får mer röster på, men man måste ju ändå tänka till lite bredare, kan jag tycka ibland. Men det ska ju sägas att alla de här straffskärpningarna, det är ingen som motsätter sig det här. Det är ingen som egentligen motsätter sig i stort de här ändrade utvisningsreglerna heller. Det är ingen som inom politiken som vågar sätta emot riktigt här och räcka upp handen. Visst, det finns vissa protester mot vissa delar, men i stort så går det ju väldigt, väldigt fort framåt i en politisk konsensus. Så det är ju frågan, när börjar det stoppa upp? När börjar man ändå fundera lite mer? För någonstans måste det ju ta stopp.
Det är stora frågor för våra politiker att fundera kring. Vi låter det bli de avslutande orden för veckans avsnitt. Fredrik Sjöshult, tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Vill du ta del av lite bakom kulisserna material till Krimrummet så kan du följa mig på Instagram på malmgren.k. Om du har nyhetstips, synpunkter eller frågor så kan du som alltid höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.